Vi tonar in. Interiör rikssalen Ulvsunda slott. Kameran gör en åkning genom en stor sal. Vackra takmålningar, stora fönster. Vi ser ett antal stora runda bord utspridda i rummet. Vid varje bord ett antal stolar. Någon stol ligger på ända. På bordet ligger block och pennor utspridda. Ett vackert tygstycke ligger slängd över en stol. Kan det vara en furoshiki? På ett av borden ligger en samling tärningar. Har man spelat Yatzy, månntro? När vi närmar oss den bortre väggen gör kameran en helomvändning och vi ser istället dörren in i rummet, just som två personer är på väg in. Det är Ola och Tobbe. De ser lite trötta men glada ut. De går fram till de två fåtöljer som står i ett hörn av rummet och slår sig ner med varsin ljudlig suck. Det blir tyst en lång stund. Sen trycker Ola upp handen till en high five och Tobbe slår till.
Ja, det var det. Där satt den.
Ja. De två reser sig igen för att gå ut ur rummet. Ola som är först upp i sin fåtölj vänder sig om till Tobbe.
Vad säger du? En negroni på det här kanske?
Tobbe skiner upp och de två lämnar rummet.
Välkommen till Väg 74, en podcast om mjukvaruutveckling. Jag sitter här med Tobbe framför mig och vinden i skägget. Tjena Tobbe!
Tjena Ola! Ja, vi sitter och super in den sista höstsolen, känns det som.
Jag skulle säga att det är den sista sommarsolen.
Ja, kanske så pass till och med.
Ja, eller sista höstsolen. Höstmånad är väl oktober och vi är inte riktigt där än.
Nej. Vi sitter nere vid kajen här nedanför Gamla stan och sippar på en kaffe.
Ja, det känns mycket mysigt. Så att eventuella ljud i bakgrunden, det är liksom inte effekter utan det är riktiga ljud ni hör. Mm-hmm. Från ett riktigt Stockholm.
Miljöbrus.
En riktig september förmiddag.
Ja.
Vi tänkte ju att det här avsnittet skulle få bli någon form av start på hösten. Mm. Och i vår vana trogen då från förra året så tänker vi sammanfatta Väg 74-konferensen.
Precis. Den var ju, det är ju ett par veckor sedan den var nu.
Ja.
4 september va?
Ja.
På Ulvsunda slott, precis som året innan dess. Men vi ska väl börja med en inzoomning eller?
Ja, det tycker jag.
Hunden håller inte med. Eller så har han eller hon ett inlägg i den här debatten.
Jag tror det.
Vi har inte ens presenterat ämnet än.
Nej, vi säger så här. Det är AHM.
Ja.
Kommer du ihåg det?
Ja, det tog vi upp i säkerhetsanarkiavsnitten. Det var väl två va?
Det var en dubbel, ja. Jo, det var det. Och det var en förkortning som står för auktoritär högmodernism.
Just det.
Jag tyckte att den blev lite aktuell i helgen när jag stod och pratade med min svägerska som är lärare. Hon är idrottslärare och då var det en elev som pratade med henne om ett betyg i idrott. Och hur mycket det skulle påverkas av en orienteringsuppgift. Men jag tänkte att det skulle komma liksom en liten påminnelse om vad AHM är. Och för de som inte har lyssnat på alla avsnitt. Så
det är väl på sin plats.
A1 i AHM, det står för auktoritär. Och det åsyftar en administration och byråkrati och en toppstyrning som i den här ideologin då AHM är väldigt närvarande. Mm. Och det känner vi igen också från olika institutioner och vårt samhälle.
Mm. Gira, eller vad?
Till exempel. Och i inom liksom i samhället så har vi ju en regering som toppstyr oss på sätt och vis. Mm. Och inom företag så har vi oftast en styrelse. Mm. Och man lägger stor vikt vid den här auktoritära delen då och byråkratin. Sen har vi H1 står för högmodernism då. Mm. Och det är att vi håller den här etiken och estetiken och teknologiska framsteg väldigt högt. Mm. Vi fäster stor vikt vid teknologi, har teknologiska lösningar på saker och ting. Istället för en gammal manuell grej, handjagad, så värderar vi teknik väldigt, väldigt högt. Mm. Och modernism är som en tilltro till, eller en övertro till den här planering och mätetal. Rationalitet och teknik som är mixat med sociokulturella normer om vad vi ska lära oss, lyssna på och liksom förvänta oss av livet. Och det är väl kanske här som jag blev påmind om den här AHM då, när jag stod och pratade med min svägerska i helgen. Mm. När hon berättade om en student som var orolig för att de inte skulle kunna få ett A i idrott när de hade bommat en kontroll i en orientering.
Ja.
Men det är, och då är det så här, jaha, varför skulle de vara orolig för det då? Men sen så tänker jag efter och jag vet inte hur, betyg kanske inte liksom har letat sig in i er familj än liksom hos barnen.
Nej, men
det är på G.
Ja. Ja, alltså det har ju börjat redan med att man har sådana här kunskapsmål och sånt där som man kan följa typ i en app och se exakt var de ligger till liksom redan nu. Så här. Det är ju ett år kvar tills min äldsta ska få betyg.
Precis, och det är en sån här reduktionistisk syn på betygssättning.
Mm.
Och inte alls går i linje med som målet för idrott i skolan. Det är så här ett livslångt lärande med hälsoeffekter. Ungefär så luddigt är det uppsatt.
Ja.
För i alla fall så uppfattade min svägerska det så. Och jag tror att många liksom idrottslärare gör det. Ja, men det här, vi lär för livet och vi ska liksom sporra och intressera folk för det idrottsliga.
Just idrott verkar ha blivit mer teoretiskt nu också. Ja. Apropå ett side note, så min äldsta dotter har haft massor med teorilektioner i idrott nu och ska ha prov i ergonomi nästa vecka.
Ja. Ja.
Det är väl ett sätt att kunna sätta ett betyg, gissar
jag. Ja, visst, absolut. Jag känner att man bryter ner det där.
Ja, det känns som att på våran tid så var det mer liksom så här magkänsla som man fick spela in när man skulle sätta betyg.
Ja.
Förutom det här då att de hade 2 5:or att dela ut. Och
ja, det blev jag offer för och eller liksom gynnad av, kan man säga. Det beror på hur man ser det.
Uh-huh.
Det började i alla fall som att jag kände mig som ett offer när min samhällskunskapslärare sa att ja, Ola, nu är det så här att jag har en 3:a kvar och en 2:a kvar. Och Peter får 3:an och du kommer få 2:an. Och jag tyckte att det var inte så jävla uppmuntrande. Jag tyckte att vi låg på ungefär samma nivå. Men till hennes försvar då, min kära gamla samhälls- och historielärare, så fick jag chansen ett halvår senare att skriva upp det här betyget på ett prov.
Mm.
Och jag, om inte jag minns helt fel, så lyckades jag med det. Och jag kände att men där fick jag i alla fall lite av en så här, inte en revansch, men i alla fall jag fick chansen.
Mm.
Och hon steg lite grann i aktning för att hon hade liksom inte bara kört det där enligt.
Och till råga på allt så fick din kompis 2:an.
Nej. Utan jag tror att hon trixade fram en extra poäng där någonstans ifrån, jag vet inte. Hon kanske sket i det här centralprovet.
Ja.
Och inte bara gick på det, utan kanske gick på någon form av kunskapsnivå.
Ja.
Det kanske var någon annan elev som hade underpresterat på centralprovet medan jag hade liksom presterat bra, men ändå så fick den som inte lyckas skriva upp hela liksom nivån då, som jag, så utgick jag ifrån att det funkar.
Mm.
Man fick liksom, från centralprovet så sätter man någon form av så här, den här nivån ska din klass ligga på.
Mm. Det där drabbades jag av på gymnasiet.
Ja, det här var gymnasiet.
Jag hade väldigt, väldigt lågt betyg i engelska därför att den läraren som vi hade då körde väldigt mycket på man skulle läsa böcker och sen så skulle det redovisas i grupp, eller man skulle liksom, det var munta på böckerna i princip. Ja. Och jag var inte speciellt pratglad på den tiden. Så att jag hade jättesvårt för muntlig liksom. Och sen skrev jag typ 5:a på centralprovet och min lärare sa, ja, jag har ju problem nu, jag hade ju tänkt sätta det här betyget, men det går ju inte nu.
Nej. Det där är, jag håller med dig om att vi är på väg från ett magkänsleinställning till den här AHM, då, den här auktoritära högmodernismen. Och det gör ont i min kropp när jag tänker på det.
Mm.
Hur folk reducerar ner saker och ting till en liten detalj. Och sen från de här detaljerna tror jag att det går att bygga upp någon form av verklighet.
Mm.
Vilket jag anser att det inte går.
Det är lite taylorism sådär.
Det är mycket taylorism. Verkligen, det är ju det. det är där M:et i liksom i modernismen där som är det här övertron till planering och mätetal och rationalitet.
Mm. Systemet är summan av delarna.
Ja, men de flesta som håller på med lite mer komplexa och mänskliga system är överens om att det, liksom, det är summan av liksom produkten av interaktionen mellan delarna snarare.
Ja. Nu på... kör Djurgårdsfärjan Chicken Race mot den andra Djurgårdsfärjan. Ja. Du ska åka till vänster. Nej, du ska åka till vänster.
Mm.
Nej, men, det blir spännande. Ska vi gå till huvudämnet kanske?
Det tycker jag vi gör. Det var konferens, sa du, den 4 september.
Mm. Det var den andra i ordningen.
Ja.
Nu har det blivit en årlig grej. Innan var det bara en engångsgrej. Ja. Nu är det en tradition.
Och en av deltagarna försökte avtvinga mig ett löfte om att det skulle bli någonting nästa år också.
Jaså?
Ja.
Och du bara, nej, jag lovar ingenting.
Jag sa att vi ska göra vad vi kan. Mm. Och vi har ju haft en inställning.
Du vill inte committa tidigt om du inte vet varför.
Framförallt så har vi, är vi båda av den uppfattningen att vi vill göra någonting väldigt bra.
Ja.
Det är lite grann, vi sätter vårat namn och rykte på spel.
Det var ju lite jobbigt för att första året så kände vi så här att nu ska vi göra en konferens som vi vill gå på.
Mm.
Och det betyder att vi gör en konferens och sen skruvar vi upp den till 11.
Ja, förmodligen. Precis. Vi utgår från någonting som vi gillar och sen så ska vi göra det ännu bättre.
Ja. Så tänkte vi göra samma sak i år då.
Ja.
Så vi skriver upp det till 12.
Mm.
Så det blir 13 nästa år som börjar bli lite jobbigt. Då börjar det bli rätt hög volym på det.
Ja. Jo. Ja, men det var det som var lite intressant också var att se att det, alla som var där förra året kom inte i år. Utan det var lite nya också.
Ja, det var nästan 50-50 när vi krävde av dem en handuppräckning i början.
Mm.
Vilket var... roligt tycker jag.
Ja, det är spännande. Nej, men ni som inte var där, ni får chansen nu att lite grann lyssna på hur det var.
Mm.
Och ni som var där får en liten återblick över...
en recap.
Ja, ur vårat perspektiv.
Som man säger på utländska.
Ja, från vårt perspektiv.
Ja.
Så vi tänker bara gå igenom programmet ungefär och kommentera lite grann på vad vi tyckte att... vad vi tog med oss från det och vad vi liksom, ja, gillade.
Mm. Ska vi passa på att plugga också? Att, vi hade ju en programpunkt som vi hade tänkt oss.
Ja.
Som tyvärr föll bort därför att, på grund av sjukdom igen. Och det var Martin...
Dunelind. Ja.
Som är rollspelsförfattare. Eller han är väl författare i största allmänhet.
Ja, det är
han. Har bland annat skrivit mycket till ett rollspel som heter Coriolis. Som är ett sci-fi-baserat rollspel. Och han skulle prata kollektivt historieberättande.
Ja, han kallar det för kollaborativt historieberättande.
Mm. Och tyvärr så blev han sjuk så att han kunde inte komma. Men i gengäld så ska vi ha en agical kväll istället med honom.
Ja. Så är det.
Vilket datum var det?
Jag är lite osäker vad det är för i oktober, torsdag den... det är torsdagen den 10 oktober.
Det är ganska snart.
Ja.
Men det finns platser kvar. Så att, om man är intresserad så kan man mejla på
geeknight@agical.se. Eller de vanliga kanalerna som vi drar på slutet här också.
Mm. Precis, man kan ju alltid höra av sig till oss på Twitter så leder vi rätt.
Yes.
Jo, programmet brukar vi försöka hålla ganska luftigt så att vi får ge gott om tid till liksom, interaktion och nätverkande och socialiserande i största allmänhet. Så vi började med en frukost precis som vanligt. Ulvsunda slott sköter det där alldeles briljant med mat och fika och sånt där tycker jag. Tycker vi. Men det första som hände sen på det egentliga programmet, förutom att vi slog an en ton.
Mm.
och välkomnade folk och pratade lite om vad som hade hänt under det senaste året. Mm. I podden och
i
våra liv. Det var att Annette Lovas höll en workshop. Mm. En UX-workshop egentligen. Vi fick testa på att prototypa lite.
Ja, vi prototypade tillsammans.
Ja. Vi fick en uppgift som gick ut på att förbättra de här boardingkorten som används på flygplan. Mm. Eller flygplatser i största allmänhet när man ska borda ett flyg. Mm. Man har gjort några sådana där UX-workshops genom åren. Och jag tycker det ständiga är att det är lite för lite tid, tycker jag.
Känner du dig stressad av det, eller vad händer?
Ja, det känns som att man någon gång skulle man vilja kunna ta en sån här UX-grej från liksom ax to limb. Liksom.
Ja, ja.
För jag tycker det är jättespännande. Liksom.
Ja.
Den största behållningen här tyckte jag var övningen vi fick prototypa liksom, eller brainstorma kan man nästan säga. Vi fick vika ett A3-papper på fyra, så att det blev fyra kvadranter, och så skulle vi göra fyra olika lösningar individuellt. Mm. Och sen skulle vi diskutera de här lösningarna i grupp då. Och jag tycker det är väldigt värdefullt det där att tvinga sig själv att ta fram många lösningar på ett problem.
Det gillar jag också jättemycket. Mm. Det försätter mig i någon form av så här, okej, du behöver inte lyckas på den första.
Mm,
och du kanske lyckas på den andra. Men sen så får man dela med sig av andra och sno av andra också.
Ja.
Och det är också väldigt inspirerande. Det låter lite så här högtravande, men det är inte inspirerande. Det är så här, det triggar och det är liksom skoj att titta, oh, kolla där, så får man sno av andra.
Ja.
Sånt som var absolut förbjudet i skolan.
Ja.
Och det sitter ju ganska hårt inne också hos folk. Och då får man snegla på andra.
Ja.
Det är ju fusk.
Ja. Nej, så som vanligt så tyckte jag det var vansinnigt spännande och jag skulle gärna vilja göra mer. Och vi får väl se vad som händer här till våren.
Ja.
Nudge, nudge.
Vi har saker på gång.
Vi säger ingenting mer om det nu. Utan vi går vidare, raskt vidare i programmet.
Ja.
För att efter Annettes workshop så kom den första så här konstiga punkten.
Ja.
På programmet, eller vad ska man säga?
Ja, det är nog en sak som folk inte var vana vid i alla fall.
Nej. Det var en panelmobb.
Ja. Och inte vilken typ av panel som helst.
Nej, utan en fiskskål.
En fiskskålspanelmobb.
Kan du förklara vad en fiskskål?
En fiskskål är metaforiskt en plats då, den här fiskskålen som det sitter deltagare i, likt guldfiskar, som betraktas av en publik.
Yeah.
Och i den här fiskskålen så pågår någonting som folk betraktar.
Mm.
Och i det här fallet så var det en skrivövning i mobbformat.
Precis, mobben skulle skriva en historia. En typ deckarhistoria eller ett mysterium.
Ja. Som utspelade sig på skånska landsbygden typ.
Ja.
Det var liksom ramen för det hela.
Ola tog död på skånska lite där i introduktionen. och till saken med den här fiskskålen hör ju att det är ett antal deltagare, men sen finns det alltid en tom stol.
Ja.
Så att om någon i publiken känner att så här, jag har ett jättebra inlägg i den här debatten eller i den här historien då, då kan man alltid gå upp och sätta sig på den stolen och bli en del av mobben. Och då är det upp till de andra att lämna plats då, så att det blir en ny tom stol. Sen de får gå ner igen.
En fisk hoppar ur skålen så att säga. Så man får lite rotation på fisken.
Det finns en tom stol som de kan sitta på.
Och det bidrar till dynamiken.
Ja. Och jag tyckte vi fick väldigt bra rotation där ett tag. Det var några som återkom som kändes extra spirituella. Och det blev väldigt bra också. Men jag tyckte det var bra rotation. Och sen så gjorde vi dessutom så då att vi slängde in med jämna mellanrum ett, du kallade det, narrativt element som var någonting som var tvunget att skrivas in i historien.
Ja. driva storyn framåt, så att säga. Driva det här berättandet framåt.
Nästan som features.
Ja, väldigt likt. Alltså det finns ju, det märkte vi ju också i efterhand när vi analyserade det här. Och det är ju därför som vi hade valt det här formatet, att det är väldigt likt programmering och utveckling, mjukvaruutveckling. Och det går att dra många paralleller, fast det här är ju ett mikroformat och vi gjorde det här i 60 minuter ungefär. Och ändå så kan vi se mönster där.
Ja, det var till och med så jag blev förvånad hur mycket paralleller det gick att dra. Ja. Liksom, hur mycket publiken kom upp med sen efteråt i utvärderingen. Att liksom, saker som så här, ja, men refaktorisering är uppenbart extremt viktigt, för det blir väldigt fort massa legacy. Ja. Det bildas massa trådar som då är liksom berättartrådar som aldrig stängs, och så här, det skapas karaktärer som inte behövs, och det var väldigt mycket karaktärer som skapades. Ja.
Jo, och det här kände jag som var någon form av produktägare, eftersom jag kastade in de här elementen, att jag bidrar till en jädra massa oreda om inte jag är konsekvent och är tydlig med vad som ska kommas ut av det. Och dessutom en väldig massa stress.
Ja.
En upplevd stress i alla fall. Det räcker med att någonting kastas in som inte är så genomtänkt. Mm. Så blir det jättespretigt. Mm. Och det här ser vi hela tiden.
Det är intressant. Det kommer jag på nu faktiskt. Att som produktägare. Nu hade ju du de här narrativa elementen förberedda.
Ja.
Så att de hade ju egentligen. Historien drog inte iväg så mycket, men teoretiskt sett skulle det kunna varit grejer som var helt omöjliga att få in, därför att det är liksom, historien är på väg åt ett helt annat håll.
Ja.
Liksom. Om de narrativa elementen istället hade varit anpassade utifrån hur historien såg ut, om du som produktägare hade haft bättre koll på historien, vad som händer, så kanske de hade blivit lättare att få in.
Ja, jag tror
och det är ju också en parallell till
mjukvaruutveckling. Det är väldigt, väldigt så att det här skrivs ju tillsammans med produktägaren också. Alltså koden och just berättelsen också. Jag tycker att de ligger väldigt nära varandra. Mm. Och det var ju därför det var ett tema på konferensen i år.
Ja.
Det här kollaborativa historieberättandet. Som Precis. Jag anser att utveckling liknar väldigt mycket.
Ja.
Och både liksom, det är fraktalt också, för att på det stora hela så berättar vi en stor berättelse om produkten vi gör.
Mm.
Men också på någon form av så här feature-nivå, om man ska kalla det för det, så måste vi också berätta och övertyga våra medarbetare och kompisar och kollegor om att det här är en bra idé och hur det hänger ihop.
Mm.
Så det hänger ihop på det större också. Liksom. Det blir fraktalt. Så här. Det lilla övergår i det stora som liknar det lilla.
Mm, precis.
Så med det sagt så är liksom, temat blev i och med att vi pratade om det här före konferensen, att nej, men det ska vara kollaborativt historieberättande.
Ja.
Och det kommer vi återkomma till snart.
Absolut, för det blev verkligen så här, det genomsyrade allting, känns så.
Ja.
Efter den här panelmobben så åt vi lunch.
Mm.
Och det var bra mat.
Återigen en eloge till Ulfsunda, de gör det fantastiskt bra.
Ja. Och efter lunch då så hade vi vårt gästabud, som vi kallar det.
Ja.
Eller egentligen var ju Anette en del av gästabudet också.
Det var det här.
Vi hade 4 stycken blixttal i alla fall.
Ja.
Och det är ju, för er som inte vet vad blixttal är, så är det 10 minuters hårt styrda, att det bara var 10 minuter långt.
Ja.
På våran konferens körde vi inte lika hårt som på andra konferenser. Men den som inledde var i alla fall Kristoffer, som har varit gäst i podden också.
Ja.
Och han pratade om, han drog lite paralleller till sitt wow-spelande, World of Warcraft.
Ja.
Och hur han var så kallad guild officer.
Ja.
Back in the days.
Mm. Där är det ju säger jag. I det är det någon form av väldigt sådär frivillighetsstyrda ledare, eller man ska uttrycka det.
Ja.
Det är ju folk som gör det här på sin fritid och för nöjes skull. Och det ledarskapet ter sig lite annorlunda än, vad ska vi kalla det, ledarskap i hierarkiska organisationer.
Ja. Men det finns mycket att lära sig av det.
Vansinnigt mycket.
Om man kunde få in mer av det ledarskapet i liksom.
Ja, precis. Absolut, jag håller med dig att det ledarskapet är mycket mer attraktivt än det traditionella ledarskapet i hierarkiska organisationer som vi ser. Mm. Där mycket bygger på strukturell makt. Mm. Typ, jag kan tvinga dig att göra här skärpning.
Om man vill höra mer av det talet så finns det en version från Agila Sverige. Ja. Man söker Agila Sverige och Kristoffer Opegis här, ja, kan man säkert hitta det.
Det skulle jag säga att Kristoffer, han lyfte sig ju typ 3-4 nivåer.
Ja, det var ju mycket bättre på våran.
Ja, fantastiskt bra.
Efter det i alla fall så var det Ulrika Park som presenterade sin nya metod som hon kallar Julimetoden.
Jag trodde på förhand att det faktiskt var något, någon form av etablerat uttryck. Uh-huh. Fast det visade sig vara mycket bättre än så.
Det handlade om att hon ville få in mer juli på arbetsplatsen. Ja. Det vill säga den här delen av sommaren när inte alla jobbar.
Nej, och när du får på något sätt fatta beslut och stå för dem. Mm. Och se till att saker och ting blir gjorda. Mm. Det var ju också uppfriskande. Mm. Jag känner att där jag är nu får jag jobba så ganska mycket. Uh-huh. Hela tiden. Men jag plockade med mig en sak ändå. Och det var att försöka att inte vila så mycket på handen utan göra saker. Och så blir det fel så blir det fel. Och då ångrar man sig eller ber om ursäkt. Eller jobbar ihop så att det blir något bättre. Ja. Så jag har faktiskt gjort en sån grej i veckan här. Tog ett eget initiativ som jag kände så här, det här borde faktiskt funka. Ja. Och det blev väldigt väl emottaget.
Ja. Vad bra. Tredje blixttalaren, det var Thomas Nilefalk.
Ja.
Han pratade ord.
Ja.
Words.
Ja.
Word.
Spoken word. Jag tyckte det var framförandemässigt, tekniskt väldigt avslappnat och skönt. Innehållsmässigt väldigt inspirerande och knyter an till många värderingar som jag känner att vi har, jag har, han har.
Och det knöt också väldigt bra in i vårat tema.
Jättebra, alltså jättebra. Jag hade inte förväntat mig någonting annat, men det blev ändå så där varm och glad och liksom när jag tänker på det.
Ja. Och det roliga var att vi inte ens hade talat om för några av talarna att vi hade det temat.
Nej, inte nej.
Men om man ska sammanfatta det talet så handlade det väl om att man måste vara medveten om vad ord betyder.
För andra och för sig själv.
Och för andra och för sig själv. Och
framförallt så att när du externaliserar någonting, det vill säga berättar om ett ord för någon, skriver ner det eller försöker gestalta det på något annat sätt, så förstår du bättre det ordet och nyanserna i det. Mm. Och inser att oj, vi var inte överens, eller oj, nu är vi överens. Nu kan vi använda det här ordet som en form av genväg för att snacka om någonting.
Mm. Sista blixttalaren, det var Jenny Mårtensson som pratade om samarbete som grund för evolution. Mm. Det var lite geekigt.
Svinbra
var det.
Jag hade höga förväntningar och Jenny kliver in liksom och liksom levererar över dem ändå. Det var lite forskning, det var lite egna tolkningar.
Det var baserat på en bok, eller?
Ja, ja. Novak tror han heter.
Ja, och vad heter boken?
Super Collaborators eller Super
Cooperators.
Men
det handlar helt enkelt om att människor är super samarbetare.
Ja. Och den enda rasen egentligen som är kapabel till det.
Ja. Det tar upp ett antal olika såna här typer av samarbeten eller baser för samarbeten.
Ja.
Och att människan kan använda alla de här fyra som de ser det
passande.
Mm. As they see it fit.
Ja.
Nej. Ja, mycket, mycket intressant.
Ja. Och där kan man tänka sig att nu har vi haft en hel dag späckad och full och liksom, nu här går vi hem och man är helt fullmatad, men icke.
Nej, för då kommer nästa quirk i programmet.
Ja.
Att förra året spelade vi samarbetsspel Det ska vi göra i år också, men den här gången blir det rollspel.
Ja, mycket mer dynamiskt. Där och då i stunden, och beslutsfattande och utsvävningar och berättande.
Ja. Och det gick till så att vi hade hittat på ett eget rollspel. Mm. Det finns, Fria Ligan har ett rollspel som heter Mutant År 0, där det finns en spelmotor då som numera är öppen så att man kan använda den fritt och anpassa den.
Ja.
Så vi gjorde en anpassning egentligen utifrån rollspelet Ur varselklotet, som i sig är väldigt enkelt, och så strippade vi det ännu mer så att det skulle vara så enkelt som möjligt.
Ja.
Så lite regler som möjligt.
Ja, du pratar om mekaniken nu, hur, ja. Så här, hur man ska avgöra vissa saker.
Ja, och sen så skrev vi då tre stycken scenarion, tre olika scenarion i tre olika epoker eller tidsåldrar.
Ja.
Vi fick besöka en planet i tre olika tidsåldrar.
Ja. Jag tror att jag känner nu att jag vet att det finns intresse av att spela det här spelet.
Ja.
Så att vi ska inte spoila, så att säga. Det finns ett visst uns av att det går att liksom spoliera upplevelsen. Ja.
Men vi kan säga i alla fall att de tre tidsåldrarna var någon form av avstamp i någon form av fantasy.
Ja.
Och nummer två var steampunk, eller ja, närtid kan man väl säga, 20-tal kanske. Något sånt.
Ja, visst.
Steampunk, viktoriansk. Och det sista var framtid, mer sci-fi betonat.
Jag skulle säga att det är så klassiska tidsåldrar som brukar spelas i alla fall.
Ja.
Så det finns en smak för alla er där ute. Om ni skulle vilja testa det här så kan vi dela med oss av det.
Ja. Och så skrev vi då tre stycken scenarion i de här olika. Och deltagarna fick möjlighet via mail i förväg att välja vilken epok de ville spela.
Ja.
Men inte vem de fick spela med.
Nej.
Utan det gjorde vi en uppdelning sen.
Ja.
Utifrån att försöka sprida på kollegor och sådär. Och skapa bra grupper.
Där tyckte jag att Lennart och du främst då fick ihop de här grupperna väldigt bra.
Ja. Vi fick ju göra lite last minute changes, för folk dök inte upp,
ja,
och det
tillkom
vanligt lite andra och sådär.
Ja.
Men på det stora hela så tyckte jag det... man får ju ge en eloge till deltagarna också,
som
vågade ställa upp på det här.
Absolut.
Jag vet att för vissa så var det på gränsen liksom sådär, och bara sätta sig i en spelgrupp och rollspela, det är inte sådär.
Nej, det är lite utanför vad folk trivs med, eller är vana vid framförallt. Ja.
Men det blev verkligen jättebra.
Ja,
ingen som bangade liksom, alla gjorde ett tappert försök. Och,
ja, alltså mer än ett tappert försök. Ja. Alltså jag var ju spelledare i en av gruppen och du är en av dem. Mm. Och den gruppen jag spelade var ju så otroligt rolig.
Ja.
Det var ju flera som liksom, ska man säga, blommade ut som historieberättare.
Ja.
Så jag kände att jäklar, har det gått en timme redan? Oj, oj, oj.
Ja. Alla hann ju inte i mål, men det var ju inte det som var målet heller.
Nej, precis. Alla hann inte färdigt berättelsen kanske vi ska säga. Nej. Och målet var att försöka få...
Egentligen så fanns det ju inget mål, men det fanns ju ett... I varje scenario fanns det ett skrivet mål som man...
Det fanns ett skrivet slut om inte annat.
Ett skrivet slut,
ja.
Men det var inte hela världen om man inte nådde dit. För det
Nej.
Var ju vansinnigt kul ändå liksom.
Ja. Men återigen då vill jag slå ett slag för att de här äventyren är tillgängliga för er som lyssnar, så att säga, om ni vill.
Mm.
Och eller så kan vi komma och spelleda.
Absolut.
Om det är någon som nappar på det, så bara hör av er.
Mm. Vad ville vi få ut av det här då? Mer än att bara sitta och spela spel ihop?
Ja, alltså jag vet inte, ska vi prata om vad vi ville få ut över hela dagen eller just det här?
Nej,
om
det är just rollspelet.
Ja.
För det kan ju vara lite otydligt så här, hur kommer man på att man ska spela rollspel? Är det liksom bara så här en kul grej, eller kan man faktiskt lära sig någonting? Och det visade sig ju, vi hade ju en teori, och det visade sig att det faktiskt var så. Vi hade en liten återblick efteråt.
Ja.
Och det var jättemycket bra lärdomar som kom ut ur det.
Ja, jo.
Men till exempel så handlar det ju om, återigen, att vi tycker att det vi gör till vardags när vi utvecklar handlar väldigt mycket om att berätta historier tillsammans.
Ja, och varför just historier då? Det är ju enligt mig det enklaste sättet att minnas någonting.
Mm.
Istället för en uppradning i tabellform.
Ja.
de flesta kommer ihåg en anekdot, minns den, och kan koppla in den till någonting och kan lägga till mening till den.
Ja.
Så därför är det bra att kunna berätta historier på ett liksom attraherande, tilldragande och skojsätt.
Ja. Och en annan grej som man övar väldigt mycket, det är ju rollspela handlar ju väldigt mycket om roddbåt. Som vi har pratat om i podden. Vi har roddbåt och stafettpinne.
Ja.
Det går liksom inte att spela rollspel i stafettform, utan man måste samarbeta hela tiden.
Ja, och?
Precis, vi får öva på det. Att liksom varje litet historieelement som någon kommer med är en gåva som du kan bygga vidare på, liksom, snarare än skjuta ner. Liksom. Mm. Det går inte att spela rollspel och säga nej, så var det inte, så här var det istället. Mm. Utan man får liksom, ja, och bygga vidare hela tiden på det, de andra. Och det handlar väldigt mycket om att, liksom, sa vi också, att få andra att se bra ut.
Ja, och det är det här turtagandet. Mm. Att du gör någonting och när det funkar som allra bäst, då peggar du upp för en fantastisk nästa prestation.
Ja.
Och lämnar ifrån dig det som att det var den naturligaste saken i världen.
Mm.
Att du berättar någonting eller gör någonting och sen så kommer du, Tobbe, så här, och tar över det. Mm. Och du ser så jävla bra ut när du gör det.
Mm.
Och du vet att det här är tack vare personen innan dig.
Mm.
Och personen innan dig vet att den person som kommer efter dig kommer få det här och se så fantastiskt bra ut.
Mm.
Och sen kommer någon efter det och får det se ändå bättre ut. Och när du får in den här dynamiken i ett lag, i en grupp, då blir det fantastiskt roligt att vara en del av den gruppen. Alla vet att det här...
Man får den där liksom så här känslan i kroppen att shit, det här som jag hittade på, som de byggde vidare på, det blev ju helt fantastiskt. Och jag kan bygga vidare en gång till. Liksom så här. Och det blev ju ännu bättre när du sa sådär.
Mm.
Liksom.
Mm. Jag får rysningar när jag tänker på det. För riktigt, det är, liksom, det är fantastiskt. Det är riktig jäkla lagkänsla.
Mm. Mm. Och efter den persen, som man inte hade velat ta ordet slut så fort.
Nej.
Man hade velat komma i mål.
Ja.
Så,
den känslan är så stark. Den är så stark att slutföra saker och ting.
Ja.
Och det ska alla komma ihåg, inte bara i det här läget, också i projektform eller vad fasken, hur man nu arbetar. Känslan att komma i mål är så stark hos folk och sluta den här loopen att...
Så sen hade vi ett litet fördrinksmingel och sen hade vi middag.
Ja.
Och så avslutade vi med en liten eftersläckning.
Ja, som sig bör. Hela, liksom, hela den. Det låter som att det tog jättekort tid, men det gjorde det inte.
Nej.
Alltså den här processningen i efterhand är väldigt viktig.
Mm.
Så det finns ju gott om tid då och ägna sig åt den på middagen då, och den lilla eftersläckningen. Jag tror att det utgjorde nästan liksom en tredjedel av dagen.
Mm.
Och tar en stund att smälta sådana saker. Jag har inte riktigt smält alla intryck ännu.
Nej.
Så det här är ju också ett sätt att göra det. Vårt samtal som vi har nu.
Mm. Men vi var nöjda med dagen i alla fall. Och jag tror att deltagarna var nöjda.
Ja, jag skulle vilja ställa en fråga till dig.
Mm.
Om dagen, som vi kan använda som... som liksom lite blicka tillbaks.
Mm.
Så ställa frågan så här, vad var du mest nöjd med? Vad tycker du blev mest lyckat?
Rollspelet, tveklöst.
Ja, ja.
Det är ju det som vi la ner mest förberedelsetid på också.
Ja.
Och det man var mest nervös över, för man inte riktigt visste om det skulle gå bra eller dåligt. Så jag var väldigt nöjd att det blev så bra som det blev.
Ja.
Att alla grupper verkade fungera och ingen ruttnade ihop och blev sur på någon annan. Och
nej. Nej.
Du då?
Ja.
Du får inte säga samma nu då.
Nej, vi låtsas att det inte var det, så skulle jag vilja säga. Det är jämnt skägg mellan... ska vi säga, panelmobben och tillbakablickandet på dagen, middagen, alltså den här perioden när folk pratar om vad de har upplevt.
Mm.
Om vi skulle ta panelmobben så skulle jag vilja ändra några saker där, hur vi kan göra det bättre. Den är långt ifrån perfekt, men den är ganska bra. Man kan micka upp folk så de hörs bättre.
Ja, precis.
Man kan ha mindre grupper, man kan forka av den där liksom berättelser också.
Så att... Ett förslag var ju att sätta mobben i mitten av lokalen istället.
Ja.
Så att det var kortare avstånd till åhörarna från alla håll. Liksom.
Ja. Jag tror mer på mindre grupper.
Ja.
Det är ett sätt att få mindre grupper.
Alternativt uppmyckande.
Kort avståndet så att säga. Nej, så att jag vet inte. Jag är väldigt nöjd med dagen som helhet. Jag är också väldigt förtjust i de här stunderna som uppstår när du sitter och pratar 3-4 pers. Mm. Var det än är, men just mitt emellan middagen och liksom under minglet där. Väldigt trivsamt.
Mm. Jag trodde du var mest nöjd med diskussionen om Ahlgrens bilar.
Ja, det var ju ett sånt tillfälle. Det var ju ett sånt här liksom under middagen.
Ja.
Precis, det här Ahlgrens bilar måste vi återuppta.
Ola hade en diskussion vid sitt bord där, om huruvida de olika färgerna smakade likadant eller inte.
Ja. Och jag hävdar att det är samma smak. Och det var några vid bordet som hävdade att det är olika smak.
Ja.
Så då tänkte vi att då ska vi ha en blindtestning på det där.
Ja.
Och sen så kom vi in på det här med rött och vitt vin.
Ja.
Det är samma sak med dem, att de kan smaka väldigt lika varandra. Det är svårt att säga om det är rött eller vitt.
Ja.
Så vi tänker oss en kombo där.
Ja.
Så att ni som är intresserade av en sån smakprova kväll får också höra av er.
Ja.
Så ska jag försöka spika ett sånt datum under hösten här. Ska vi stänga hela det här avsnittet med den?
Ja, jag tror nästan det, va?
Ja. Så att det finns alltså två tillfällen att knyta an lite grann till konferensen. Martin Dunelind, den 10/10.
Ja.
Och ett eventuellt smaktest av bilar och rött och vitt vin.
Ja. Och så får ni hålla utkik då inför nästa år.
Ja.
När brukar vi släppa biljetterna ungefär?
I mars.
I mars?
Ja.
Så det är inte så himla länge kvar.
Nej,
om det blir någonting. Och de går fort.
Ja, men vi har ju teasat om en grej och det kommer bli publikt väldigt snart.
Ja.
Jag tror vi faktiskt kan... Vi har satt datumet och det kommer nog vara officiellt i nästa avsnitt. Så lyssna nästa avsnitt så kommer ni få veta lite mer. Hur kommer folk i kontakt med oss då?
Då finns vi framförallt på Twitter.
Ja.
@vag_74 till podden, @elnestam till Ola och @tobbeanderberg till mig. Och så finns vi på mail också, podd@agical.se.
Ja, och ni som föredrar LinkedIn kan söka upp Tobbe Anderberg.
Ja, kan söka upp oss och lägga till oss. Och lägg till rätt Tobias Anderberg då, det finns ett gäng.
Ja, och rätt Ola Elnestam, det finns bara en.
Ja, då är det svårt att missa.
Ja, ja det går.
Om man inte tar Olle nästan med din halvbror.
Min halvbror. Ja. Nej, men du är kul. Var igång, Tobbe.
Absolut.
Ja.
Nu kör vi.
Nu kör vi. Hej då.
Hej då.